enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto 5. Vi ska ta er igenom den här helgen. Vi ska vara aktuella, men... Ja, det är i och för sig aktuellt, men vi ska också prata lite senare med Stina Blackstenius som precis har skrivit på för Arsenal. Mm.
Ska vi landa i det direkt eller?
Det var ju Joakim Geigert som är med i Häckens organisation. Jobbar mycket med Gothia Cup, jag förstått också. Han gratulerade ju innan det var officiellt på Instagram till Stina.
Ja, det till var Arsenal. Ja, eller så här, han kommer, det var ju du som skickade i vår grupp, Robin.
Ja.
Att... i kommentarsfältet, var det på Häckens?
Nej, på Stina, alltså det gick ju först ut.
Var det Stinas?
Först gick ju Häcken ut med en intervju med Stina och liksom tackade för tiden som hade varit, och kort därefter så gick hon själv ut med att hon ville tacka Häcken för allt som varit och såg fram emot nästa steg. Men då var ju fortfarande inget officiellt från något håll. Det hade börjat sippras såklart väldigt mycket kring Arsenal. Men då gick alltså Joakim Geigert, han har väl gjort den här alltså Häcken-TV under den här säsongen, vet jag. Han är väl lite radio-TV-profil generellt i Göteborgsområdet. Men också då Arsenal-supporter. Så han liksom vävde ju in sitt supporterhjärta och sin insyn i BK Häcken och gratulera henne då till att hon nu skulle göra flytten till London, till Arsenal, och come on you Gunners, hashtagga han med, och sen var flödet fyllt med Arsenal-supportrar. Så det var ju ändå några timmar liksom innan Arsenal officiellt gick ut med detta, så lite sådär, ja, jag vet inte vad, men man uppskattar det ändå.
Ja, men det var väl kanske fotbollsvärldens minst eller sämst hållna hemlighet också. Alltså redan innan, man visste att hon skulle till Arsenal, det var redan tydligt, men det var ändå lite roligt. Ska vi bara lyssna på när Stina säger come on you Gunners, när hon gör den första officiella videon sen hon kom till Arsenal.
Hi Gunners, let's get to work.
Men det var ju kul. Jag tänker, vi ringer upp Stina, vi gör det direkt.
Jag tycker också vi gör det direkt, det är ingen idé att hålla på det.
På det. Så, vi ringer upp Stina nere i norra London där jag antar hon befinner sig.
Hej Stina.
Hej.
Hej.
Stort grattis till kontraktet och flytten till London.
Ja, stort tack.
Vi har ju känt till det här sedan en tid. Eller rättare sagt, sedan Joakim Geigert gratulerade till Arsenal på din Instagram.
Oj.
Noterade du detta?
Det var nog mer än vad jag visste faktiskt.
Ja, men det var så roligt. Det var en Robin som vi poddade med också. Han uppmärksammade ju det i ditt kommentarsfält. Att han grattade till utlandsflykt när det inte ens var officiellt att du skulle dra.
Han grattade till Arsenal.
Det märkte jag dock, att det var väldigt många som gjorde innan det blev officiellt. Ja. Det var många som var inne och gratulerade.
Men det är lite
folk
det...
hade redan börjat spekulera utifrån min Instagram vad jag hade lagt upp. Ja. Vilka färger som var. Och så det var så det var väldigt mycket, men det är klart kul, såklart.
Är man superstar så är man. Alltså det är det medieklimatet är.
Ja,
alltså,
verkligen.
Folk spekulerar, ja, och jag tycker det är skitkul att vi har kommit dit på dam också.
Verkligen.
Alltså, här har det varit så här en tid, men just faktiskt den här övergången, det har varit lite med Sofia nu också efter hon bröt med Bayern München och innan det blev klart med San Diego. Mm. Men framförallt kanske spekulationerna kring din framtid. Vi har ju suttit här i podden och gissat nu i en månad.
Och sen vet, inför varje vecka har det ju varit något nytt. Först var det så här, United, då är det ju snack om det. Och sen så bara, nej men nu har Tottenham dragit sig in, nu har Arsenal dragit sig in, nu ska Chelsea in. Alltså det har ju bara blivit mer och mer.
Men hur har det sett ut på det? Jag kommer ihåg när Albin Ekdal gick från Italien till Hamburg, då berättade hans agent Klette att de hade 17 kontraktsförslag att välja mellan. Hur såg det ut för dig?
Men det har varit väldigt positivt måste jag ändå säga. Det är många klubbar som har varit intresserade och det är såklart känns superkul att det har varit så många lag som har varit med och velat få mig till klubben. Sen så känns det ju till slut väldigt bra att det blev Arsenal. Men just möjligheten att kunna välja på det sättet har ju varit väldigt, väldigt rolig såklart.
Hur tog du beslutet? Alltså, vad var viktigt för dig nu när du bytte från Häcken?
Framförallt så har jag ju känt en jättestor trygghet i Häcken och känner att jag har haft en väldigt fin utveckling och kunnat ta steg i min fotboll, men jag har kunnat ta steg utanför fotbollen också, vilket har varit viktigt för mig att känna, och jag har absolut inte känt någon stress med att komma utomlands, men jag kände någonstans att det var rätt tid för mig nu att försöka och komma ut i Europa igen. Och när Arsenal kom in i bilden så fick jag en väldigt bra, en bra bild av klubben, och det känns otroligt professionellt på alla sätt och vis. Och hade kommunikation med Jonas också, som såklart är ändå en trygghet när det kommer till att det är en svensk tränare. Han känner också till mig sedan innan, och han har ju varit tränare för lag som jag har spelat emot tidigare. Så det kändes bra, och fick en bra bild av laget och sättet de spelar på också. Jag har sett väldigt mycket matcher med just Arsenal den senaste tiden, och så det lockade direkt, om man säger så.
När kom de in i bilden?
Ganska sent ändå, skulle jag säga. Så det var väl kanske lite oväntat ändå att det blev Arsenal till slut. Men jag är väldigt glad såklart att de kom in i matchen.
Mm. Men alltså bara det här året, det har ju varit ett helt fantastiskt år för dig. Vad är det som har hänt, eller vad är det som gör att det har gått så himla bra för dig?
Jag tycker alltid det är så svårt att svara på.
Ja, jag vet.
För att jag tror verkligen inte på det här att det är en specifik sak som spelar in, utan att det är som helhet i att det går bra. Men jag, framförallt så har jag ju trivts väldigt bra i Häcken som organisation. Jag tycker att de har gjort otroligt mycket för oss och gett oss förutsättningar för att verkligen kunna ta steg, både på personligt plan och som lag också. Efter en ganska skadedrabbad förra säsong så kände jag väl att jag framförallt ville hålla kroppen hel. Så i början av säsongen så tog jag hjälp av en tjej som kunde hjälpa mig med just styrketräning och att det kunde bli individanpassat då. Och sen så har det ju varit otroligt viktigt för mig att få spela så mycket matcher som jag har fått göra. Det förtroende är väldigt viktigt för mig, och det har jag verkligen fått. Så att kunna ta steg. Ja, på olika sätt känner jag verkligen. Och ja, det har gått bra. Jag har fått med mig självförtroende på vägen som jag har kunnat bygga på under hela säsongen egentligen.
Alltså det tycker jag är verkligen någonting man har sett på dig, att du har lyst av självförtroende. Och jag tror också att det är ju verkligen en bidragande faktor till att man presterar så himla bra på plan. Att verkligen...
Allt räknas.
Ja,
det som händer på fritiden.
Ja, men allt runt omkring, och att kroppen känns hel och att man känner sig stark och att man känner liksom varje match att man presterar på topp. Alltså det gör ju så himla mycket för sin prestation. Liksom.
Ja, så är det verkligen. Och den känslan är den känslan jag har letat efter så länge.
Mm.
Och bara gått och väntat och hoppats på att jag ska få känna det. Att det är så mycket som stämmer på något sätt. Att jag tycker att det är otroligt kul att gå till träningen, och det är otroligt kul att spela matcher. Kroppen känns bra och jag tror på det jag gör, för min del i alla fall. Jag tror att det är många spelare som känner så, men att självförtroendet är en så stor del i ens prestation. Mm. Att man hela tiden tror på sig själv och de aktionerna som man gör. Och det spelar kanske ingen roll om man har en lite sämre match, utan att man, självförtroendet inte sänks på grund av det, utan att man fortfarande kan ha kvar den här känslan av att jag tror på det jag gör just nu.
Men det känns som du har gjort en resa från, om man tar liksom Montpellier och sen så ja, tiden i Häcken och nu när du kommer ut till Arsenal. Är det en annan Stina Blackstenius som gör flytten över till London nu?
Ja, men det är det definitivt. För det första så tror jag inte att jag var helt redo för att flytta till Frankrike när jag gjorde det för några år sedan. 20 kanske, någonting sånt. Jag minns inte exakt.
Du debuterade 2017 i alla fall. Så ja, men där omkring.
Ja, precis. Så jag var inte så gammal, men jag hade heller inte flyttat runt så mycket vid det tillfället, utan jag var ganska hemmastad och hade väl min trygghet i Linköping med familjen nära och många vänner i laget och sådär. Så det var jag tror inte att jag var helt redo för att ta det steget som jag gjorde då, utan jag drogs nog med lite i att det var många i Linköping som lämnade vid det tillfället, och det kändes liksom som att jag borde också röra på mig nu, eftersom det är så många andra som gör det, och nu har det gått bra här i Linköping och vi hade precis vunnit det året, så just då så kändes det naturligt att ta det steget. Men så här nu i efterhand så kan jag nog säga att jag absolut inte var redo, och jag hade absolut inte behövt stressa fram någonting på det sättet som jag gjorde.
Men det tycker jag...
Mentalt redo lite, alltså, och kanske mognadsmässigt redo.
Ja, absolut. Och sen så ja, men den erfarenheten som jag fick med mig då har ju betytt jättemycket. Men jag känner ju definitivt att det har hänt så mycket under de här åren som gör att jag känner mig mer redo nu. Och att jag har längtat efter det här äventyret på ett annat sätt än vad jag gjorde då. För då kändes det som att jag kastades rakt in i ett äventyr som jag kanske inte var riktigt redo för. Sen handlar det såklart jättemycket om vilken miljö man hamnar i, och det kanske inte var helt rätt miljö för mig att vara i ett första steg heller.
För jag tänker, du presterade ändå på planen, om man bara kollar rent statistiskt, så är det mål varannan match och ja, men det är ändå fina siffror så.
Ja, det var väl ändå en styrka som jag känner att jag hade just vid det tillfället, att även om jag kanske inte trivdes så bra och hade det ganska tufft utanför fotbollen, så kunde jag någonstans ändå skilja på det som jag gjorde på planen och livet utanför då, om man säger så. Så det är jag glad över, att jag ändå lyckades rent fotbollsmässigt att prestera på en okej nivå.
Vad var det som inte funkade riktigt där nere då?
Men framförallt så var det en utmaning, och just då var väldigt långt hemifrån och jag hade det svårt med språket. Det är ju väldigt få som pratar engelska, så jag hade svårt med det sociala, att liksom få livet utanför fotbollen att alltså fungera. Mm. Ja, precis. Och sen tyckte jag att det var, just, jag vet inte hur det funkar där nu, men så som det var där då, så kom vi egentligen ombytta till träningen. Vi hade ingen lunch och ingen frukost, och vi bytte inte om där efter träningen heller. Så det här liksom omklädningsrumslivet, om man nu säger så, där man umgås och hänger med sina lagkompisar, det försvann helt. Så jag spenderade kanske som mest 2 timmar på träningsanläggningen om dagen. Så att det blev väldigt långa dagar och väldigt lite socialt.
Mm. Det där känner jag igen. Mm. Alltså exakt så där kände jag när jag flyttade utomlands också. Nu hade ju vi hade ju mycket, liksom, vi åt ju på anläggningen och vi hängde väl kanske mer ihop, men man var ändå utanför på grund av just det här språket, en helt annan kultur, och att bara slängas in i någonting som, jag hade ju också en bild av att utlandet skulle kanske vara på ett speciellt sätt, och att det är, ja, men det är ju en dröm man på något sätt har sett fram emot. Nu var jag ändå äldre än dig när jag åkte utomlands liksom första gången så, men det blev ju en stor chock. Och det där är ju så här, nu tror jag att du är verkligen redo, och med den erfarenheten du har från den tidigare utlandssessionen, fått vara hemma nu, liksom samla på dig ännu mer självförtroende, så tror jag att det här kommer bli grymt alltså.
Men jag tänker på, vi pratade precis med Fridolina Rolfö här, och hon beskriver ju en vardag i Barcelona där de är på träningsanläggningen typ hela tiden.
Jag vet.
Vi pratade med Sembrant som beskrev liksom personer runt henne på träningsanläggningen som hela tiden har en lupp på hur hon går, vad hon gör och så vidare. Så en väldigt, väldigt professionell miljö. Det låter ju som du liksom gled in i Stuvsta IF och liksom, ja, men åkte och tränade och åkte hem. Som att det verkligen, alltså det känns oprofessionellt för mig.
Och det var lite den känslan jag fick där, att jag hade förväntat mig, jag tror jag hade satt lite högre förväntningar på hur det här utlandslivet skulle vara.
Exakt.
Och just då så blev det min verklighet, att är det så här det är att spela utomlands, så vet jag inte om det är någonting för mig.
Exakt så känner jag också. Ja, sjukt.
Men bara det intrycket jag har fått nu av Arsenal och mina första dagar här är ju raka motsatsen egentligen. För att dagarna här är ju på, ja, men nu åker vi, nu kommer vi dit, nu kanske vi inte äter frukost där på grund av covid-situationen, men vi kommer i alla fall dit och vi byter om, och sen så har vi möte nästan varje morgon då, och sen så har vi pre-warm-up i gymmet som är otroligt fint och jätteprofessionellt, och sen går vi ut och tränar, och så är det lunch och aktiviteter och gymträning efteråt. Så att jag skulle säga att dagarna här blir ju lite så som Linda och Frida har berättat, att det blir mer som en arbetsdag. Och det gör ju också att man spenderar väldigt mycket mer tid med sina lagkompisar och har tid att bonda på ett annat sätt än vad jag kände att man hade i Frankrike, för att där lämnade egentligen alla bara så fort vi hade tränat.
Men sen tror jag ju också, med tanke på den erfarenheten du har från tidigare liksom i Frankrike, så tror jag att du kanske går in nu får du ju rätta mig om jag har fel, men att du också går in kanske med en helt annan inställning till den här flytten. Alltså att du vet lite kanske så här, okej, det här är vad jag kan förvänta mig, men det kan ju också bara bli bättre. Vilket det nu verkar låta som att det har blivit.
Ja, absolut. Ja. Och det har känts otroligt skönt att jag kunnat ta det här beslutet i lugn och ro. Och jag har ju vetat om ganska länge att jag förmodligen kommer flytta utomlands. Så att jag på något sätt hunnit förbereda mig för den här flytten på ett annat sätt. Och kunnat få in andra delar av fotbollen också. Det, för mig känns det ju som en superbonus att få bo så nära London. Här har jag inte varit så mycket, så det känns som att jag har mycket här att se också. Och inte allt för långt borta för familj och vänner och kunna hälsa på. Så det känns också som en bonus i det hela för min del, när jag vet att tryggheten när det kommer till sånt är en så stor del för livet generellt. Liksom.
Hur är formen och när tror du supportrarna kan förvänta sig att du spelar fotbollsmatcher?
Nu har jag egentligen bara hunnit träna här några dagar. Men jag har ju hållit igång på det här med klassisk löpning och gymstyrka under ledigheten. Men nu har jag egentligen fått mina första fotbollspass och tycker ändå att det verkar som att de har en bra plan för att jag ska kunna slussas in på ett bra sätt. Och vi skulle ju ha haft match här redan igår, men det blev inställt. Så att nu är väl nästa match att se fram emot på onsdag. Jag tror, jag ska inte säga för mycket, men jag borde vara spelklar. Och sen hur de tänker kring den matchen, det vågar jag inte riktigt säga än. Men jag har i alla fall kommit igång med träning och det känns bra. Jag hoppas att det blir så snart som möjligt i alla fall.
Är det stor skillnad på träningarna kontra hur det har varit i Häcken? Och liksom truppen, och hur känns nivån?
Jag tycker att nivån känns superbra. Det har ju varit, jag har ju vetat sedan innan vilka spelare det finns i det här laget. Det är ju världsspelare på varje position och otroligt många landslagsspelare. Så att jag har ju känt sedan första träningen att det är en väldigt, väldigt hög nivå på träningen. Och men lite annan typ av träning också. Om man får testa på nya övningar och lite andra regler och sånt. Bara sådana små saker kan ju göra mycket i en träning som är ny för en. Så att jag upplever väldigt bra kvalitet än så länge. Och det kommer förmodligen bara bli bättre också när man själv kommer känna att man kommer in i det lite mer.
Har du hunnit snappa upp något snack efter torsken mot Birmingham? Är det liksom knyta näven i fickan här och komma tillbaka starka?
Alltså jag har inte hört så mycket snack om den matchen. Det känns som att de har pratat om det och sen lagt det bakom sig. Och det är väl lite det man behöver göra ibland för att komma på rätt spår igen. Och när jag kom hit så var ju fokuset redan på matchen som vi skulle haft mot Reading. Så att det har inte varit jättemycket prat om Birmingham, men jag har väl hört att de har pratat lite om att de inte vill att det ska bli som den matchen och tagit lite som exempel från den matchen att så ska vi inte göra.
Petronella var så ruskigt besviken på energin i laget. Så sa, nu när Stina kommer, då bidra med energi.
Nej, men det är ju verkligen ett bra läge verkligen att komma in i det här laget. Alltså, det är ju såklart jättetråkigt att det har gått så här de senaste matcherna och det har sett lite svagt ut. Men för dig är det ju verkligen ett bra tillfälle att komma in och bidra med din energi och din spelstil och visa att du vill verkligen vara med och vinna.
Ja, absolut. Och det tycker jag faktiskt att jag har märkt på spelarna. Att de har, när jag har pratat med dem så är de ju medvetna om att prestationerna senast kanske inte har varit riktigt så som de önskat. Och att det är väl så i vilket lag som helst att när man kommer i såna här motgångar och man åker på förluster som man vet att man kanske inte borde göra, så blir det ju lätt lite deppig stämning. Men de har sagt lite här att både den nya australienskan och jag, att de tycker att det känns kul att det kommer in lite nyspelare och att de hoppas att vi kan bidra lite med energi. Så att det är väl det vi ska försöka göra. Och Så jag hoppas att vi kan komma på rätt spår igen helt enkelt. Ja.
Vi är ruskigt pepp på att få se
dig spela.
Och det är ett viktigt mästerskapsår också. Ja. Så kul med Rolfes succé borta i Barcelona. Skönt för Sofia Jakobsson att hon kanske kan hitta lite rätt. Jag håller tummarna för att det går bra i San Diego. Och att du då har kommit till en riktig toppklubb i Europa. Mm. Och jag är alltid sådär lite extra svag för målskyttar som kommer till storklubbar.
Bombers!
Finns det bombers. Så jag ser fram emot att knappa på tvn och se dig spela fotboll, Stina.
Ja, skitkul.
Ja, tack så jättemycket. Kul att höra.
Vi följer dig och vi kanske får ta något samtal igen lite senare när du har gjort smält lite mer hemmastad och briljerat i Arsenal.
Ja. Absolut.
Ja, men stort lycka till. Jättekul att allting har gått bra.
Stort grattis.
Kör hårt.
Ha det bra.
Ha det så bra.
Hej hej.
Ciao. Ah, men härligt. Fasen. Det är en otrolig säsong hon har bakom sig. Mycket erfarenhet har hon samlat på sig under hennes trots allt ganska korta karriär. Hon har mycket kvar att uträtta både i landslag och i klubblag. I en damfotboll som verkligen rent utvecklingsmässigt när det gäller ekonomi och det gäller rent sportsliga också utvecklas i rasande jävla fart.
Ja, och att hon också faktiskt nu har samlat på sig mer erfarenhet och är lite mer mogen tror jag för den här utlandsflykten. Precis som hon säger kontra vad hon liksom gjorde, alltså vad hon hade varit med om tidigare när hon flyttade.
Nej, men sen nu...
Så jag tror att det här blir svinbra för henne och jag ser jättemycket fram emot att få se henne. Det var ju tråkigt att matchen i helgen ställdes in mot Reading.
Ja, de kastas in i hetluften direkt.
Ja, men kommande helg, de möter Manchester City va? Så det blir ju en sprakande match. Om den nu... inte bli inställd.
Nej, och de är faktiskt United i Continental Cup redan på onsdag kväll och sen då City på söndag kväll. Som sänds på Viaplay också. Det får vi ju pusha för så att folk bänkar sig nu. Ja. Det är ju fan riktig jävla svensk match och dundermöte på alla sätt och vis mot ett då City som har fått upp farten på allvar på sistone.
Men ja, men verkligen. Vinner 3-0 i helgen mot Aston Villa. Klättrar i tabellen. Alltså, de har ju verkligen fått igång säsongen. 5 raka vinster har de nu.
Mm.
Och jag menar, det är ju... Det är alltså inte bara ett gott tecken, men de har några, liksom, några starka vinster också. Ja, så det är ett Manchester City som verkligen har tagit upp någon slags strid ändå. Nu, så, som sagt, det är lite svårt att analysera tabelläget med tanke på att Chelsea bara har 9 matcher. City har spelat 11. Arsenal i majestät och i toppen på 10. Så, men ändå, jag tänker på den där viktiga tredjeplatsen för att ta sig till Champions League som Manchester United just nu håller. Nu är det bara 2 poängs skillnad mellan City och United.
Ja. Nej, men jag tycker också att det man ser, vi pratade om det förra avsnittet också, men spelet som jag tycker City visar upp nu efter uppehållet och hur de har startat året är en stor skillnad kontra i höstas. Och även
14-0
liksom,
på 3 matcher. Mm.
Ja, och även kommentatorn under matchen tyckte jag var härlig. Han bara, it's the free-flowing counter-attack. Alltså att det är så här, det flyter på i deras spel och det ser bara väldigt enkelt ut.
Men nu är det ju så här, de har slagit Villa 2 gånger, de har vunnit över Birmingham, Brighton, Leicester och så vidare. Därför ser jag lite extra fram emot den här matchen mot Arsenal.
Ja,
dels att Arsenal då så kommer från en lite sportslig svacka, lite mindre energi i laget, det vi pratade om förra veckan. Men också ett City då som får en riktig utmaning här.
Mm. Och jag kan tycka så här som spelare själv också, att möta bättre lag blir man ju alltid bättre själv också. Man taggar till det där lite extra på något sätt. Så att jag tror att det kommer bli en riktigt bra match. Angedal också i helgen fick ju typ 25 minuter. Inte från start igen. Men låg ändå bakom tredje. Alltså hon startar ju det tredje målet.
Mm. Som Stanway sen gör.
Ja, och driver från mittfältsposition. Ser ändå pigg ut tycker jag.
Mm. Men det är väl
igen...
Ja, om man då ska ta något litet smolk i City-bägaren så att säga, så är det ju just den svenska aspekten kanske med Angeldals senaste veckor där hon i ligaspelet har varit bänkad från start åtminstone. Hon fick ju starten istället i cupmatchen mot Leicester som var en av de här tre då där de hade 14-0 nu här på en vecka bara. De vann ju med 5-0 i den matchen. Så frågan är väl lite hur hennes position, det är alltid lite farligt att vara utanför laget när laget växlar upp och hittar form. Du kanske kan vara en bättre spelare, men så hittar man plötsligt ett vinnande system och det fungerar, och så låter man det takta på lite. Förhoppningsvis så kommer hon ju få väldigt mycket minuter, både starter och flera långa inhopp som hon ändå har fått den senaste tiden också. Men det är väl det enda lilla svenska aspekten att då kanske vara lite nervös över kring Citys fina form är ju då om Angeldal är en ordinarie del i det framåt.
Ja, men det där kan man väl applicera på ett större perspektiv också med Premier League-svenskarna. Att ja, men det är inte bara solklara startspelare.
Nej, men så är det ju absolut. Nu såg vi ju Brighton, vi pratade om det förra veckan efter att de fick just läcka till rejält där mot City, att Emma Kullberg gick ju in från start i försvarslinjen i Brighton, men Zigotti väntar fortfarande på första starten. Vi har tidigare pratat om Everton-svenskarna som inte, liksom, det är inte vecka efter vecka att du står allihopa i startelvan gång på gång på gång, utan fast att detta är spelare som kommer till vårt landslag och i stort sett varje gång gör det väldigt bra, så är ju numera trupperna i framförallt engelska ligan så pass stora, breda, fyllda med så mycket spets, så att fast du är en svensk landslagsspelare så är du ju inte längre per automatik ordinarie, även i ett lag som inte ligger i den absoluta toppen, utan det börjar ju breddas rejält med riktigt mycket bra fotbollsspelare.
Mm.
Annars är det, på tal om då viktiga matcher till helgen, det finns anledning att ratta in, vi har satt och kollat på Women's Super League, Manchester United mot Spurs. På tal om City då som är på gång, alltså det kan ju bestämma lite de här två matcherna, Arsenal mot City och Manchester United mot Spurs. Det i alla fall Spurs, United och City, de krigar ju någonstans om, ja, kanske att de är med lite kring andra platser mot Chelsea, men framförallt om tredje platsen.
Spurs har ju alltså ett drömläge här under söndagskvällen. De har 1-0 mot West Ham i London derbyt. West Ham får ett rött kort och så släpper man ändå till 1-1 i 92 minuten. Det är ju så mycket Spurs, tyvärr, framförallt om man har följt deras härlag också den senaste tiden. Det vill sig inte riktigt liksom i slutändan.
Du har ju Chiellinis klassiska citat.
Exakt.
Vad sa han?
Yeah, but Tottenham is the history of the Tottenham. They always created many chances and scored so much, but at the end they miss always something to arrive at the end. We believe in the history. I think.
Nu handlar det där om herrarna, ja, men det kanske är så att man kan börja applicera det där på damerna också, vad det lider.
Nej, men alltså matchen igår var ju helt, alltså för det första, vi måste ju prata om Cissi K som får rött kort, eller hon får två gula. Alltså hon tar gult i 30:e, gör en jätteonödig liksom tackling, stöter upp som mittback förbi mittfältet på en forward, vilket är också, det är så här helt onödigt, varför ska du ens upp där, går alldeles för hårt åt, får gult kort, sen orsakar hon straff i, vad blir det, typ 54
eller något sånt, vad tror jag, och så var det ju bara någon minut senare,
ja, orsakar straff, och den är också här, det är väldigt, hon går aggressivt, alltså det är en väldigt aggressiv mittback, fransk, spelar i landslaget. Och sen en minut senare så går hon upp igen, gör en skit onödig och tuff tackling på mitt plan, på andra, alltså på West Hams planhalva, och skjuter iväg bollen för att hon blir irriterad och får sitt andra gula och rött kort i, vad blir det, 56:e minuten.
Exakt.
Alltså det är ju så onödigt, alltså det, hur, vad gör du?
Nej, men vi pratade om det förra veckan, alltså just det här, alltså att ta sitt andra gula i så utsatta lägen, det finns inget som är alltså frustrerande som lagkamrat, alltså som sagt, du kan råka komma helt fel in, det kan råka bli ett rött kort, det kan råka bli en straff, men när du har, alltså du har fått den varning, alltså en väldigt petig domare skulle ju kunna ha gett ett gult kort redan i straffsituationen till exempel.
Absolut.
Men säga, eller till och med inte så jättepetig, hade det varit första, alltså hade hon inte varit varnad från tidigare så kanske det hade kommit där. Men alltså, du lever på den där marginalen och ändå kliver du över den, och alltså det är ju ett viktigt London där, som sagt, det är ju en haltande tabell. Jag tror West Ham har ju två matcher färre spelade än ett par lag, så två raka vinster där, så är de också på väg i alla fall att lite hänga med precis bakom de här lagen vi pratade om tidigare. Så det, nej, det är hjärnsläpp nu.
Ja, men också så här, skjut inte iväg bollen när du har ett gult kort redan. Du vet ju att det är gult på det. Alltså, ja, hjärnsläpp totalt. Men ändå så gör de mål i 92 minuten och spelar 1-1. Alltså, det är ju sjukt.
Ja, får man ju säga, är bra moral. Alltså.
Ja, alltså, jag tycker West Ham spelar typ bättre med 10 match igår än 11 innan de fick utvisningen.
Ja, vad säger ni om svensk ligan då i helgen? Vi pratar ju såklart om Italien. Det är ju svenskar lite överallt. Bland annat i Sampdoria har vi ju startande svensk mittfältare i Emily Helmvall.
Mm.
De vann över Lazio, som har en riktigt rutinerad målvakt mellan stolparna. Stefanie Hörström.
Ja.
Som har ju
var i Fiorentina många år.
Ja, var i Fiorentina, var ju Verona och omfamnade ju det italienska. Jag vet att hon har, eller hade i alla fall då, italiensk man.
Ja.
Och var ju på något sätt, jag märkte nämligen på intervjuerna att hon lärde sig italienska tidigt. Mm. Och hon har ju dessutom slutit upp och varit tolk på vissa presskonferenser och sådär och hjälpt till. Och är ju liksom i Italien för att stanna. Nu börjar det bli ett halvt liv i Italien.
Ja, hon har varit där många år alltså.
Ja, med många, och är ju väldigt så här uppskattad som ledare, alltså lagkapten, ledare. Jag såg att hon tog ett gult kort här mot Sampdoria också. Det tar jag som ett tecken, även om jag inte sett matchen på. Nej, men det finns pondus där. Men alltså, det börjar bli många, många svenskar. Du har ju även keeper i det andra Romlaget i Roma med Emma Lind.
Ja, och hon gick in från start direkt.
Exakt, ja, men spelade i Gitex innan, kom in i Roma och klev in från start här också.
Har ju även varit i Potsdam i Tyskland precis innan hon kom nu i höstas till Gitex.
Exakt, men den största stjärnan i, alltså från svenskt håll, är såklart Hurtig. Som spelade från start igen då. De missade straff tidigt, Juventus. Och sen så öppnade Hurtig målskyttet i slutet av den första halvleken. Juventus vann till slut med 5-0. Men det började bli en riktig svensk samling borta i Italien.
Ja, helt galet. Och nu gick ju också Beata Kolmats till Roma. Det är ju klart. Jag tror vi nämnde det kanske till och med förra avsnittet. Att hon meddelade att hon i alla fall lämna Häcken.
Mm.
Men nu är det klart att
spelar hon spelar flykten från Häcken.
Eller spelar flykten från Sverige allmänt. Men hon värvas till Roma för att deras mittback Alison Swaby går till USA. Så att där finns ju en plats för henne att ta, samtidigt som att de som spelar där nu, jag ser det inte helt självklart att hon går rakt in i startelvan. Och det är alltid så här, en ny kultur, ett nytt lag och man ska komma in i det. Så vi får se, men absolut tror jag så här, en intressant väg att gå för Kolmats som kommer tillbaka nu från korsbandsskada och vill väl säkert känna att så här, jag har kanske inte så många år kvar och jag vill testa något nytt. Liksom.
Mm.
Och sen fick ju Fiorentina, fick ju Ronja Aronsson effekten direkt. Jag jinxar bort ditt älskade Fiorentina i vår WhatsApp-grupp i helgen. Alltså,
ja, men hon kom in i den andra halvleken. Hon vill göra lite biten. Det står 1-1 i det läget. Och Sassuolo bara liksom proppen ut, vinner med 6-1.
Det var helt
att det är Ronja Aronssons fel på något sätt. Men det var en trist debut.
Ja, det är lite trött. Men också så här.
Hon Lundin startar matchen, ska sägas också. Så här,
ja,
liksom svenskkolonierna.
Men Lundin blir också utbytt i halvlek. Spelar bara första. Men Sabatino i Fiorentina gör ju mål alltså efter 2 minuter. Då tror man ju verkligen så här, okej, okay, är det så här, nu kör vi. Och sen proppen ur, torska med 6-1. Och,
alltså, konstig säsong. Alltså.
Ja, verkligen. Och jag är förvånad över, alltså jag tycker att Fiorentinas backlinje, nu är ju Ronja värvad och förhoppningsvis kan hon gå in och göra lite skillnad där. Men de har ju inför säsongen värvat typ en helt ny backlinje och jag tycker att det ser väldigt ostrukturerat ut. Alltså det är enkla mål som Sassuolo gör. Jag tycker vi kan nämna också det Cleland som faktiskt gick från Fiorentina till Sassuolo den här säsongen. Gör alltså 4 mål. Mm.
Jag har inte 5 till och med.
Nej, 4. Alltså, 4 gör han.
Stanna där Robin.
Ja. Stanna på 4. Absolut.
Nej men alltså det är så roligt så här. Efter första målet hon firar ju inte. Och typ så här, förlåt. Vill ju inte visa att hon är glad överhuvudtaget. Och sen bara 4 mål. Tufft men också jävligt häftigt att göra det mot sin gamla klubb.
Ja, verkligen. Jag ska inte säga att snaran dras åt på något sätt, men att torska med 6-1 sådär, det får säkert Fiorentinas ledning att fundera lite på, vänta här nu, nu gör vi en massa värvningar.
Ja, men också så här, värva Pukete som går in direkt i startelvan. Giacinti spelar ju andra halvlek, får inte ut någonting egentligen. Alltså man har ju ändå gjort många värvningar nu i vinterfönstret och sen åka på torsk direkt är ju inte...
Nej, och 6-1 är lite för stora siffror även om Sassuolo uppenbarligen har gjort det bra. Värvat verkligen. Bra är på gång och men så när jag pratade med Lisa Ek liksom om vilka klubbar liksom verkligen går så är det ju Juventus, Sassuolo, men Milan sticker lite ut också i deras satsning så där. Nu har ju de haft lite problem får vi ändå säga med Gans och med uppenbarligen med spelare och kanske inte har full harmoni men ändå så är det ett lag som satsar och så där bakom då ska ju Fiorentina ligga med Roma till exempel och Inter för all del och på tal om Inter så har vi ju vänsterback där svensk också
som Landström,
givetvis, som givetvis startade helgen igen då, Elin Landström som gick från Linköping efter många fina år där och verkar ha etablerat sig i startelvan. Jag tycker bara att det i Italien så är det roligt för där startar svenskarna i förhållande till Premier League. Mm.
Så är det verkligen. Där är det snarare att man kanske inte har full koll eller lika bra koll på alla de här spelarna och så får man ändå se dem in action medan de kanske mer etablerade landslagsspelarna till större del återfinns i alla fall i då engelska ligan men får inte lika mycket minuter. Mm. Men vi kan ju konstatera också att Sembrant in gruppo så har vi väl senast. Ah. Nu var hon tillbaka i truppen också. Och,
in gruppo macho, eller vad säger man?
in gruppo macho. Precis. Och Amanda Nildén hoppade in och fick väl drygt 30 minuter också. Men Juventus är alltså, 39 raka utan förlust i det inhemska spelet har de nu. Så det är väl... börjar också, bli lite väl stort gap ner till
men också så här, vinner med 5-0 och missar 2 straffar.
Det ser ju mycket, de är lite Barcelona i La Liga också. Nu har ju Fiorentina en helt viktig vecka att liksom komma tillbaka, stort rivalmöte mot Juventus just nästa helg. Så den adderar vi liksom till listan av matcher som ska bli helt intressant att följa. Och inte bara på grund av liksom tidigare rivalitet mellan klubbarna, utan också för att se hur Fiorentina får till det. Startar Aronsson, nyförvärven från Milan och så vidare och så vidare. Det är nog liksom snaran som har dragits åt nu rejält i Florens inför den här matchen, för den är viktigare än de andra matcherna.
Ja, verkligen.
Och inte minst då efter att ha torskat mot Sassuolo, ett tufft schema för tillfället liksom. Det är kanske inga matcher som man på förhand ska vinna, men det är nog, jag tror att det är viktigt att göra en bra match. Jag tror att det är viktigt.
Nej, det kan ju inte bli 1-6 igen i alla fall.
Nej, exakt. Men risken känner mig finns där. Nu möter de ett ännu bättre lag, dessutom på bortaplan och så vidare. Mm. Hon kastas in i hetluften direkt här, Aronsson.
Ja, verkligen.
Får väl Karin Lundin också spetsa till skyttet lite och se till att sänka någon pyts.
Men det är kul. Alltså, det är ju, jag tycker det är skitkul att vi har så många svenskar som man ändå kan följa i de utländska klubbarna, speciellt nu när inte damasvenskan är igång heller.
Nej.
Så att,
men ni, på tal om svensk kolonier.
Madrid CFF.
Exakt. Vilket av Madridlagen är det? De är några, höll jag på att säga. Vad hände där?
Ja, dit gick ju alltså Michel de Jong från Vittsjö och även nu Ebba Hed från Vittsjö. Båda startade i helgen. Man torskar ju dock mot Villarreal. Inte alls en bra match. Vad blir det? 4-2?
4-2 till slut.
Michel de Jong spelar hela. Ebba blev utbytt i halvtid. Mm. Alltså Madrid CFF, de har extremt många brasilianskor, noterade jag. Ja. Typ 6-7 stycken. Mm. Så de satsar typ svenskt och brasilianskt.
Det har väl varit en succé tidigare. Det finns väl historiska prov på det.
Ja, nej men de värvade också Rikke Madsen, en dansk spelare från norska Vålerenge. Så att de har ju verkligen värvat mycket i det här fönstret, men har tyvärr torskat än så länge det här året, så det har inte gått så jättebra för dem.
Nej.
Men de satsar i alla fall, de försöker.
Ja, däremot så måste vi ju också när vi är i Madrid stanna. Vi pratar upphämtning och stark insats av West Ham där i slutskedet senast. Mm. Atletico Madrid, deras helgmatch är ju kanske något i ännu större, vad ska vi kalla det? En ännu större prestation är det ju sannoliken, men också nästintill omöjligt det de lyckas med Hedvig Lindahl dessutom från start. Lund och alltså med 2-0 mot Sporting Huelva med 9 minuter kvar. Gör sen 2-1 i 81, 2-2 i 90 och 3-2 i 95. Dessutom med bara 10 man på planen. Mm. Så det är nej, väl helgens... den är ju helt... Ja, den
får lägga det på tränaren liksom, som gör några byten där innan. Bland annat så kommer hon Ludmila in i 78 minuten och liksom direkt bara efter några minuter så börjar då upphämtningen. Och så 2 mål på 90 och framåt. Castellanos sänker en straff. Det blir stort jubel.
Ja, och det är väl, vi är väl lite i den perioden på år. Alltså januari månad kan alltid vara tung. Vi pratar om ett energifattigt Arsenal senast. Många lag som ska in i andra andningen här. Så även när du är nere på 10 man, kanske slänger du in friska ben och vågar gå för det, så är det kanske inte helt omöjligt. Sen såklart finns där en viss kvalitetsskillnad. Atletico ska ju kunna vinna den här matchen på förhand och ska inte behöva vara i det läget de var i. Men som, alltså det är ändå inget jätteenkelt motstånd här i Sporting, så det är ju en otrolig upphämtning de gör där. Så stor eloge till Atletico. Kul att Hedvig, det är ju fortfarande lite varierat där. Det känns som att hon spelar lite mindre än hälften av matcherna i alla fall. Men hon får ju sina starter absolut, och det är ju kul att hon i alla fall får vara på plats när de väl vinner sina matcher. Så det är ju alltid positivt.
Ja, och sen tyvärr ingen speltid för Hanna Lundqvist i helgen. Men det tror jag.
De satsar ju offensivt istället. Inga bara backbyten här.
Nej, ja. Men viktiga 3 poäng för Atletico Madrid som håller sig kvar på tredje platsen. De har också en match mindre. Nej, vad blir det? 2 matcher mindre spelare. Vissa har spelat 18, de har spelat bara 16 matcher. Så att det är viktiga 3 poäng och helt sjukt att man kan göra 3 mål sådär med en man mindre och vinna matchen.
Och det som börjar se ganska tufft ut nu, det är ju däremot för Real Madrids del med tanke på Sociedad. Mm. Nu var det ju visserligen Sociedad Barcelona som blev uppskjuten i helgen, men både Sociedad och Atletico ser ju så pass starka ut, så att Real Madrid ska stanna kvar eller lyckas få ännu en chans i Champions League nästa säsong känns allt mer avlägset faktiskt.
Och det är en ung satsning, även om det är en stor satsning, och de kommer ju vara där i toppen, men jag tror fortfarande det känns liksom från ledningshåll att det är lite av en missräkning den här säsongen, och att man har misslyckats med en del värvningar och att det liksom inte har fallit så väl ut. Som sagt, återigen, alltid med brassklappen att det här projektet är ju så pass ungt att det är egentligen starkt att bara vara där de befinner sig. Å andra sidan så läggs det så mycket pengar, då förväntas det resultat direkt. Man ser spelarna, man ser liksom, man hör vad de säger och vad de satsar mot och sådär. Spela Champions League den här säsongen. Ja, men självklart så är det någonting som supportrarna förväntar sig.
Ja, men man trodde ju ändå att de skulle ligga på bättre position än så länge än liksom 8 i tabellen. Och absolut, som du säger, de har ett ungt lag. De har mycket spanjorskor, unga spelare som har framtiden för sig. Men det är ju såklart, de har några steg kvar. Nu har de ju faktiskt för bara någon dag sedan värvade Sofie Svava, en dansk spelare från Wolfsburg. Har ju spelat i Rosengård innan Wolfsburg också. Jätteduktig ytterback, kan även spela wing och jobba på liksom stora ytor. Men det tror jag kommer bli... Alltså jag tror att det är positivt när man får in lite andra med spelartyper. Inte bara de här spanska, utan att man får in lite annat i det här spelsystemet också. Och få lite nya dimensioner. Så jag tror absolut att hon kommer vara en bidragande faktor till att de kan utveckla sitt spel ytterligare.
Mm. Ja, men som du säger, det är läge att börja vinna om man ska vara med där sen. Men jag tänkte bara kolla, nu är det ju fortsatt, och det uppehållet är inte slut. Uppehåll i Tyskland några veckor till. Alltså är det någon hängmatch där den 29, annars så drar det igång den 4 februari. Så att de softar på de tyska spelarna. Men från svenskt håll, finns det någonting i allsvenskan sådär som ni tycker sticker ut eller som har
Nej,
hänt?
Men på tal om tysk, tyska ligan, och så slog det ju ner en bomb häromdagen. Vi pratade lite om det förra veckan, Sofia Jakobsson. Vad kommer hända med henne? Kommer hon vara kvar i Bayern München? Det ryktas om att hon inte ska vara kvar. Och nu är det faktiskt klart att hon lämnar Bayern München för spel i San Diego i USA.
Ja, exakt. Det var ju det största som har hänt i veckan, ja, i Silly Season.
Efter Stina Blackstenius.
Ja, ja, fan. Vi äger Silly Season i alla fall med svenska spelare. Men alltså, visst var det så att hon fick bryta kontraktet?
Alltså grejen är att det har ju gått ut liksom rykten om att hon bröt. Ja, men hon blev ju faktiskt köpt av San Diego. Så hon har inte brutit något kontrakt. Sen så är det klart att hon har väl inte varit jättenöjd i den här situationen. Hon har inte fått den chansen som hon hade väl tänkt att hon förtjänar och hade hoppats på.
Lite av en stjärnvärvning. Liksom. Kommer från OS-2an och nyckelspelare i svenska landslaget. Kommer från Real Madrid. Där var hon ju liksom megastjärna och också liksom levererade på planen vecka efter vecka.
Ja, men också som vi sa tidigare också i annat avsnitt, att Bayern München har ju varit på henne i 2 år och ville verkligen värva henne. Och sen komma dit och hamna på bänken och till och med läktaren. Ja. Det är ju inte jätteoptimalt. Nej. Men San Diego, jag hörde någonting om 1 miljon till 1,5 miljon, att de svenska kronor som de har köpt Sofia för. Och San Diego, de satsar ju, det är en helt ny klubb som stor satsar inför den här säsongen. Har ju värvat Alex Morgan också bland annat.
Aha.
Så att det tror jag blir väldigt spännande. Så här,
nu gillar jag München. Det är en fin europeisk stad med närhet till både franska rivieran och alper, och alltså staden i sig med kullerstenar, god mat, internationellt kök, men också bra inhemsk mat. Fan, jag kände bara för att prata om München. Men alltså San Diego.
Alltså, herregud.
Klart det är liksom en härlig karriär någonstans det börjar bli här nu för Sofia Jakobsson.
Ja,
hon
verkligen.
Hon är ju i en ålder där det är ju kanske ett fett äventyr kvar att ta, och att då ta det till San Diego som dels då uppenbarligen har en vision om ett starkt sportsligt projekt, men att också ta flyttlasset och spendera ett par år där istället för, som sagt, älskar också München, så det ska jag verkligen understryka, men på bänken eller läktaren i just München kanske det inte är så jävla fett. Och hon har ju såklart ett EM-slutspel som hon tittar mot, och vi har ju pratat väldigt mycket om den konkurrens som faktiskt börjar komma och som vi ser på de ytterpositionerna där hon framförallt har konkurrerat på senare tid. Och ska hon gå in från att spela sporadiska 5 minuter i Bayern München till att bli ett EM-aktuellt hopp, det är ju antagligen inget varken hon själv eller Gerhardsson tror eller tycker eller hoppas på. Så att hon får komma till San Diego nu, det är så härligt. Jag läste på lite om det amerikanska. Mm. Så det är liksom alla lag måste börja 6 veckors pre-camp den 1 februari, och sen går man in i ett cupspel innan det blir ett ligaspel och så vidare. Och sen, så nytt för denna säsongen som jag förstår är att ligan nu helt kommer anpassa sig till de internationella uppehållen, det vill säga att man kommer kunna då släppa spelare till Algarve Cup eller när det skulle vara EM eller VM kvalmatcher och så vidare, vilket man inte riktigt har varit lika flexibla med tidigare. Så det är ju också såklart en fördel för henne, eller om hon har fått det avtalat kanske med San Diego, att hon vet att hon kan inställa sig till landslagsspel varje gång det blir aktuellt och så vidare. Så att hon slår sig in i både EM-trupp, vilket hon kanske gör ändå, men hon vill ju slåss om en plats med så många minuter som möjligt också.
Ja, och nu får vi se när hon flyttar. Det är ju snack om att hon kanske flyttar faktiskt efter Algarve. Om hon nu blir uttagen.
Nej, det är Algarve.
I mars, va?
Ja, jag tror jag sa början. Jag tror till och med det sista veckan i februari.
Februari-mars förra veckan. Någon gång.
Det, ja, precis.
Så hon drar där någon gång. Och vi ska faktiskt prata. Vi ska ringa upp henne. Sen om det blir nästa vecka eller framåt här någon gång. När hon har landat lite. För jag pratar med henne häromdagen.
Jag såg på Instagram att hon var i alla fall hemma i Sverige. Ja, för så mycket snö kan det inte finnas i Madrid.
Nej, men hon är fortfarande kvar. Och hon... vi ska absolut ringa och prata med henne. För det har ju såklart hänt mycket de här senaste dagarna, och det är ju speciellt också att faktiskt bara spela en halv säsong i en ny klubb och gå till en annan direkt så här liksom tätt inpå. Men vi ska ringa och prata med henne mer, så får hon säga hur hon ser på situationen och så vidare.
Ja, men det blir spännande.
Men det är klart att hon sa det också, att det är klart att hon är orolig för liksom landslag och att hon tänker mycket på det.
Och konkurrens där.
Ja, det är ju det. Och det händer väldigt mycket i för de andra svenskarna i landslaget, vilket bara är positivt såklart. Landslaget i stora helhet blir mycket, mycket bättre. Mm. Men nej, det ska bli intressant att prata med henne mer och se hur hon ser på bara en flytt till USA och San Diego. Alltså det är ju stort.
Verkligen. Häftigt. Vi ska prata med Sofia Jakobsson. Härligt att ha haft med Stina Blackstenius idag.
Ja,
den här veckan släpper vi också ett litet extra avsnitt med, på tal om stora svenska landslagsspelare.
Mm.
Vi tar rejäl höjd här och har haft ett längre samtal tillsammans med Rolfö som vi släpper i veckan här nu. Så håll utkik. Glöm inte bort att prenumerera, oavsett vilken poddapp ni använder. Så tryck på prenumerera, för då kommer avsnitten bara dyka upp. Och så kan man också följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och vi finns på Twitter, eller hur?
Men vi måste ju nämna det, för det här tycker jag är kul. När vi pratade med henne förra veckan, då säger jag så här: ah, blir det slutsåld på Camp Nou när de nu ska möta Real Madrid? Och du tittar på mig som att så här, är du inte helt dum i huvudet eller? Och jag bara, nej, jag tar fan höjd. Alltså jag satsar på slutsåld. Och nu är det ju slutsåld.
Ja.
Det
ja.
Är så jävla häftigt.
Och det vi pratar om är
häftigt.
Champions League-matchen mellan Barcelona.
Ja, ja.
Exakt. Kvartsfinalen mellan Barcelona och Real Madrid. Som sålde slut på bara några dagar. Va?
Typ 72 timmar eller någonting.
Ja, men de hade ju först, om det var en eller två dagar där medlemmar fick gå in och köpa sina biljetter. Och sen när de väl släppte det till allmänheten, jag satt själv och tänkte det här, jag ska fan inte missa en så här stor match. Men jag tänkte att man kunde ta det lite lugnt egentligen, jag var inte så stressad. Men så skickade en polare över att men det är 11.00 på, om det var onsdag eller torsdag, de släpper biljetten. Så jag sitter ju ändå här, så jag kan ju lika vara beredd liksom. Och gång på gång så bara liksom, hemsidan bara kraschar. Och jag bara, det här kan ju inte stämma, vad fan är det som händer liksom? Och sen när jag väl lyckas få mina biljetter, så kommer jag ut på Twitter sen en timme senare och bara 50 000 biljetter sålde. Jag bara, vad i helvete är det som händer?
Men
och
sen, du ska åka till Barcelona.
Jag drar till Barcelona och ser detta. Jag ska fan vara med och skriva lite historia. Så som jag har förstått är det 85 000 biljetter är sålda. Den har en kapacitet på 99 000. Det är 14 000 så här corporate-biljetter som finns kvar, men exakt vad som händer med dem vet man väl inte riktigt än. Det är ju egentligen just nu en restriktion på 70% av arenan man får lov att ta in, men liksom, här går ju hela staden och borgmästare och allt ut i att men det ska vara släppt på restriktioner. Nu ska vi sätta dunder jävla rekord och här är det ju bara, vi har pratat om det tidigare, så man måste använda synergin från herr- och damklubb gemensamt. Ett herrkonto på sociala medier med nästan 40 miljoner följare som hela tiden har liksom bombarderat med den här informationen. Man är en klubb. Barcelona skryter om att de är mer än en klubb till och med, men att åtminstone vara en och samma är ju, det är ju starten på detta. Och jag noterade att herrarna har haft ett snitt, såklart lite påverkat av restriktionen, men på 46 000. Så damerna kan nästan då dubblera herrsnittet från säsongen. Det vore ju
ja, men det är som du säger, det är corona och sådana grejer, men så jävla mäktigt ju att
alltså
att,
ni som säger att damfotboll inte är intressant, in your fucking face.
Mm. Ja, men jag tror att alla
85 000, det är helt galet.
Nej, men det är ju så, men jag tycker någonstans här, det Robin säger liksom, att man utnyttjar de kanaler som finns, man engagerar alla kring båda sina representationslag, alltså där, det är nyckeln.
Mm.
Det finns inga andra sätt att göra på.
Nej, och direkt ute med liksom räknare som visar att nu hade vi nått 30 000, 40 000. Alltså skapa stressen, skapa hypen. Såklart, det var förhållandevis alltså prisvärt och ganska billigt att köpa de här biljetterna. Men ändå, liksom, det är så mycket som behövs för att bygga den här. Och vad händer nästa gång? Det är en sån här, ja, då kommer du vara ännu tidigare. Då kan jag inte sätta mig i 11, då får jag sätta mig 5 i 11 för att vara beredd på det här jävla biljettsläppet liksom. Så du måste sätta ribban. Och förhoppningsvis lite överbryggande så kommer ju också det damallsvenska spelschemat för någon dag sedan. Och då ligger där ju alltså Hammarby AIK den 5 juni, en söndag. Sommaren har kommit, dagen efter är det nationaldag, röd dag. Skapa en sån jävla folkfest. Och jag tror att den här är avsiktligt lagd den här dagen för att kunna bli det kanske största vi har sett i svensk fotboll i alla fall. För det, de förutsättningarna
jag
måste
tror
finnas.
Att Hammarby supportarna kommer gå för fullsatt i premiären, ja, Hammarpremiären. Och jag tror säkert de lyckas. Men som du säger, ett Stockholms derby kan ju väcka AIK:orna också och kanske få en fullsatt kortsida i alltså, skollovet är bara liksom runt dörren.
Ja, och det är några veckor kvar till EM-slutspelet. Det kommer vara mycket snack kring trupputtagningar. Alltså hela fotbollssverige kommer ju bara prata inför både det här mästerskapet och förhoppningsvis en damallsvenska som har fått en rejäl skjuts redan under våren. Så här känns det ju som att förutsättningarna finns för den största svenska publiksamlingen någonsin i alla fall.
Alltså jag får rysningar i hela kroppen. Det här är så
vet ni vad? Toto 5, vi kommer vara där. Vi kommer följa med igenom det här.
Och Robin, du kommer köra live från Barcelona på Camp Nou. 100%. Alltså Tompa, vi måste försöka åka dit också. Det här måste vi bara lösa. Jag ska i alla fall göra allt för att försöka åka dit. Jag ska dra i trådar. Även ifall de har stängt luckan och det inte går att köpa fler biljetter. Men det här måste vi bara lösa.
Vi ska definitivt kolla på det.
Ja, det kommer
men jag tycker att det är underbart att vi är representerade när det ska slås rekord. Och corona, om corona tillåter fullsatt på Camp Nou, så jävla mäktigt. Kul att vi är representerade med dig Robin där på plats.
Ja men det ska vi vara. Det kommer vi vara på många ställen under året. Vi har ju lovat att det blir det fetaste året någonsin. Och det verkar som att fotbollsvärlden är med på den devisen inför den här säsongen.
Ja, men det är underbart. Hörrni, som sagt, prenumerera i era poddappar på Toto 5 så får ni ha ett långt härligt samtal tillsammans med vår största stjärna just nu, Fridolina Rolfö. Så får vi se om vi får tag på Sofia Jakobsson var det lider också. Ja. Klart är i alla fall att Toto 5 rullar på. Vi hörs igen snart. Ciao Toto.
Ciao.